A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Penalty, Canada. But here comes Becky. Oh, and Lindahl makes a fine save. Legitimate as the left foot on the line. Springs to a right. Superb save.
Sydsvenskans och Svenska fotbollförbundets diamantbollen går till Hedvig Lindahl!
Hedvig Lindahl är Sveriges mesta landslagsmålvakt genom alla tider. Över 20 år efter hennes landslagsdebut och med flera tunga mästerskapsmedaljer på meritlistan är hon fortfarande aktuell i Peter Gerhardssons blågula landslag. Podden berättar Lindahl att hon håller dörren öppen för att åka med även till sommarens VM i Australien och Nya Zeeland som 40-åring. Även om det skulle bli för att sitta på bänken.
Om Peter känner att det finns ett värde att Hedvig åker med i någon kapacitet, då behöver jag ju liksom lojalitet, lyssna på det.
Vi talar naturligtvis om de gånger Lindahl varit nära att ta sig hela vägen till ett guld med det svenska landslaget. Som den tunga finalförlusten på straffar i OS för 2 år sedan. Och vad som måste ändras för att Sverige ska kunna nå hela vägen fram i framtiden.
Vad är det som gör att vi tar det sista steget? Det är ju ett svar är nog kultur. Att man ska våga, det har jag varit inne på innan, att man ska våga se sig själv som vinnare. Att man ska våga bryta jante som vi har varit uppvuxna med. Och jag kan känna att det har ändrats lite i samhället. Man ska inte hålla kvar vid det där om man inte måste så.
Och vi talar också om återkomsten till damallsvenskan i Djurgården och en höst som inte blev som hon ville då spelet hackade. Hon bitvis var utsatt för hård kritik från de egna supportrarna.
Det var jobbigt. Alltså, ja, men innersta känslolivet, absolut. Så där, ångest. Kände inte att jag ringde faktiskt till Magnus en dag och bara kände, vill du ens att jag kommer till träningen? För jag kände bara att jag bidrar till en massa drama och förstör något som ni hade byggt. För de hade ju en jättefin period innan jag kom till klubben och så bara drama. Så där.
Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om damfotbollens framtid där Lindahl vill se att fler parter bör göra klart mer för utvecklingen. Vi talar om hur kroppen påverkas av att spela som 39 år och vem hon ser som en framtida etta i det svenska landslaget. Och så talar vi om när hon förekom en hatstorm efter semifinalen i EM mot England och istället möttes av kärleksbombning. Och om omställningen till ett liv efter karriären och vad som händer då. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder?
Jag är 39 men närmar mig 40 med stormsteg.
Bor?
Utanför Stockholm.
Familj?
Min fru Sabine och mina 2 söner Timothy och Nathan.
Utbildning?
Ingen slutförd universitetsutbildning, men lite kurser.
Lön?
En bra lön som gjorde att jag kunde äntligen köpa mitt hus.
Vad kör du?
Jag har ingen bil, men min fru har en bil. Så den kör jag ibland. Och det är en Nissan Juke.
Vad läser du?
Just nu försöker jag ta mig igenom George Orwells 1984, men det är lite segt.
Vad tittar du på?
Det är lite olika, men jag kan rekommendera Inside Man till alla som lyssnar på den här podcasten.
Vad lyssnar du på?
Jag har lyssnat på jättemycket av dina podcast faktiskt, Olof. Men det senaste var faktiskt mer Sveriges Radio Story. Olika krimgrejer gillar jag.
Vad spelar du på?
Men det blir nog... Senast jag spelade något spel var nog på min mobil. Något tråkigt Empire-grej som inte var så kul.
Vad är det främsta du vunnit i fotbollens värld?
Främsta jag vunnit? Kan man räkna, man kan ju inte räkna om man har vunnit om man kommer tvåa, så då får vi ta bort alla landslagsframgångar, men
eller främsta merit.
Men jag måste säga att vi lyckades ta oss till OS-finalen 2016. Det var en sjuk grej faktiskt.
Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig?
Abby Wambach har jag. Den är jag glad över bland annat.
Vilken regel i fotboll vill du ändra på?
Jag skulle nog vilja jobba lite med byterna. Det hade varit intressant.
Hur då?
Ja, men kul att kunna slänga in lite så här experter när det kommer ett bra frisparksläge eller något sånt. Det hade varit roligt.
Vem är för dig världens bästa målvakt?
Ja, om jag ska välja så har jag inte sett till mycket bra fotboll på slutet för att kunna göra en korrekt bedömning. Men på här sidan kanske vi kan prata om... jag tycker han var ju häftig i Argentina faktiskt.
Martinez.
Han hade en härlig utstrålning som jag gillar. Och förutom hans lilla gester på slutet i turneringen. Och sen på damsidan... Jag gillar en tjej i Kanada. Sheridan heter hon.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Här får man ju passa sig. Jag vågar inte säga något i Sverige. Nej då. Jag är inte en super... Jag har inte följt något så. Så jag har inget riktigt.
Vad är den största upplevelse du har haft som fotbollsspelare?
Upplevelse som fotbollsspelare? Ja, men livet har ju varit långt och det börjar alltså för största. Men det kanske var när vi gick in på OS-invigningen 2004 ändå. Det var riktigt häftigt.
Tar du ibland fram någon gammal räddning på YouTube för att komma på gott humör?
Det har hänt, men det finns inte jättemånga där.
Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det?
Då tror jag att jag kommer projektleda en organisation som hjälper samhället på något sätt.
Hur är du som bilförare?
Bra.
Vad unnar du dig om du vill lyxa till det lite?
Ett bubbelbad och gå och lägga mig tidigt.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Om någon i min närhet ber om lite, vad ska man säga? Hur ska vi säga? Nej, det här är svårt. En liten vit lögn kanske för att någon ska bli glad, kan man säga.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Jag var ganska bra på många saker, i alla fall i grundskolan och sådär. Men jag tror att jag var... vad ska vi ta? Tidigt i min karriär, i skolkarriär, så var jag bra på matteämnena. Sen blev väl... svenska och det där stärka kort.
När var du riktigt lycklig senast?
Det är nog lite så här varje dag till och från.
När vi träffats är du i Algarve med ett mest allsvenskt baserat landslag som Peter Gerhardsson tagit hit. Vi var nog många som trodde att du hade lagt av efter vad du sa efter EM. Hur tänkte du när Peter Gerhardsson hörde av sig?
Ja, vi har alltid en kontakt och haft i alla uttagningar här på hösten. Och så när vi pratade precis efter EM, då sa han nu ett halvår här kommer jag testa andra målvakter. Så jag hade ju inte förväntat mig några läger på hösten. Och när ett halvår hade gått, då var det dags att prata igen. Och då tänkte jag, nu har han väl insett att det finns många fler som är bättre än mig. Så att... tack och hej, Hedvig, på ett respektfullt sätt. blir det väl nu. Men tvärtom, han körde sin vanliga stil. Nej, men det är kul liksom, bra att du håller igång och bla bla bla. Och jag fick känslan av att nej, men han kommer nog ta ut mig. Sen förstod jag ju att det var ju för att väldigt många inte är tillgängliga. Men ändå var det kul att vara med.
Hur är det att som nästan 40-åring, och jag menar, du har gjort 5 EM, 5 VM, 5 OS, åka med på ett sånt här läger som mer är kanske en chans att visa upp sig för unga talanger och oprövade spelare?
Ja, det är ju faktiskt en utmaning, för de här unga talangerna är ju supersnabba och kvicka. Det är liksom framförallt det som är deras S i rockärmen. Nu känner inte jag de här, jag har bara tränat med dem 3 gånger då, så att jag har inte sett dem i stort spel. Men om man generaliserar unga spelare så är de ju fysiskt väldigt liksom heta. Alltså snabba, starka. Och så det blir en utmaning för mig att hänga på. Men det är kul. Jag lär känna många som jag bara har känt till namnet. Och nu lär jag känna dem hur de spelar. Och det kommer ju dels gynna mig. Men framförallt så hoppas jag att jag kan vara som en lugn kraft. Och lite avdramatiserande kraft kanske. För att de kommer, när de kommer hit.
Hur har ni pratat om VM? Det är ju bara ett halvår eller drygt till det är dags för ett VM i Australien. Nya sedan för svensk del.
Ja, det enda som Peter sa egentligen har sagt med VM är ju att de 3 bästa åker, och är du en av dem, då är du en av dem. Ja, det vet vi ju inte än, det är ju långt tills dess. Men vi har inte pratat mer om det riktigt nu i närtid.
Hur tänker du själv? Vill du eller vill du inte?
Ja, det är inte ett självklart ja, är det inte. Och när Peter hör det här, då kommer han väl inte ta ut mig igen. Men nej, så här är det. Alltså, det är ett fantastiskt jobb att spela fotboll. Jag har höga målsättningar med klubblaget. Och om vi kommer nå de målen, då bör jag vara landslagsaktuell. Kanske, eller liksom en av toppskiktet i alla fall. Jag säger inte en av 3 kanske, men ja, där i kring. Och då, om Peter känner att det finns ett värde att Hedvig åker med i någon kapacitet, då behöver jag ju liksom lojalitet, lyssna på det, den kallelsen kanske.
Du har ju varit etta och rätt given etta under långt tag. Hur hade det varit om han sa att ja, du är en av 3, men du kommer nog inte spela någonting?
Nej, men det, jag köper det rakt av. Alltså det är, jag kämpar som tusan. Rent fysiskt är det jobbigt att hänga på. Alltså Jennifer och Sashira som har varit med i många år nu, de är ju liksom 10 år och mer yngre än mig. Min kropp klarar inte av att återhämta sig på samma sätt. Jag är inte lika kvick. Så det är bara att acceptera. Det är ju så det är.
Hur är det att bara acceptera det?
Nej, det är ju inte lätt såklart. Det har varit en process. Och framförallt inför EM var det jobbigt. Då trodde jag att nu blir det Jennifer han väljer. Men då redan då hade jag samtal med Peter om hur jag kände och om de här fysiska bitarna, att jag tror att det hade varit bra om vi delade på ett mästerskap, det hade hjälpt mig och så vidare. Nu blev det inte så, jag fick spela här i match. Och det...
Alltså du hade egentligen velat dela det för att kunna återhämta det,
ja,
bättre?
Absolut, jag såg fördelar med det, för att jag spelade ett mästerskap där jag varit helt slut i sista matchen. VM 2019 var jag helt slut, om jag gör konstiga grejer som jag inte hade gjort annat, bara för att man är utmattad liksom. Och med varje år som gick så... Det blev pandemin och så det blev förskjutet allting. OS blev, jag kände det håller nästan inte längre. Jag måste få... Ja, men det är inte jag som är förbundskapten. Jag har aldrig köpt mig in i någon liksom, position där. Så att Peter har valt som han har valt.
Mm. Vem tycker du ska ta över?
Ja, men nu är det ju Jennifer som har varit den som jag upplever att de har valt oftast. Men Sergio har ju också gjort det bra när hon har fått chansen, så... Jag har ju inte den rollen att ta ut laget som tur är. Så att jag ser faktiskt att jag ska sätta mig i soffan och luta mig tillbaka när den dagen kommer, så får vi se hur de konkurrerar där.
Vad har Jennifer Falk och Sashira Mosovic? Vad skiljer de åt? Vad är det som gör att den ena på något sätt skulle vara starkare än den andra?
Jag tycker att jag har sett en jätteutveckling i båda under alla de här åren. Jennifer har alltid varit väldigt fysiskt stark och snabb och kvick och kan göra fantastiska räddningar. Och nu sista åren upplever jag att hon verkligen tar för sig i liksom leder och en personlighet, stark personlighet när hon spelar. Och det var kanske det som hon behövde jobba på. Och Sashira, det var nästan så att de kanske var varandra som motsatser. Sashira har stark karaktär och verkligen så här sprider energi på plan och har verkligen utvecklat många delar i målvaktsspelet när hon har varit i England.
EM i somras, hur har du analyserat det? Där ju Sverige tog sig vidare men åkte rätt stora siffror blev det i slutändan mot England.
Ja, man har ju såklart en personlig del man analyserar och sen så en lite mer allmän del för laget. Och personligen så har vi varit inne på det lite, jag tror att det hade mått bra om jag hade kunnat fått dela på det. Nu blev det inte så och jag själv en del i det, vi var inte klara inför sista gruppspelsmatchen och sådär. Så personligen så gjorde mitt allra bästa men ja, det blev inte bättre. Och som grupp, när vi drabbades av covid, påverkade det oss väldigt. Inte bara att det var spelare som föll ur, men också väldigt viktiga ledarpositioner försvann. Rasmus och Anders blev påverkade. Och Rasmus framförallt är en sån otrolig energispridare. Och
det är en fotbollspsykologisk rådgivare.
Ja, precis. Han bidrar med jättemycket energi. Och om det finns små grejer som riskerar att bli en stor problem i gruppen så är han jätteduktig på att identifiera dem och liksom prata om dem och få bort dem på en individuell nivå eller gruppnivå. Och Anders med sin analytiska förmåga, han har ett sånt lugn när han står och pratar inför gruppen i samma rum. Och det är inte samma sak när man ser honom på en skärm i ett rum. Liksom. Så jag tror det faktiskt hade en jättepåverkan på oss, tyvärr. Och vi hade ingen lösning på det riktigt att ersätta det. Så när man blir av med energi i en grupp, det funkar ju inte när man ska ha just energi på matchdag.
Var ni överens? För jag upplevde att du och en del andra spelare kunde vara kritiska lite mot spelet medan Magnus Wikman väldigt tydligt försvarade och ju menade att vi som hade kritik var snett på det och så. Vad landade du i det? Var Sverige, jag menar, ni åkte dit som världstvåa med ambitionen att vinna och visst ni tog er vidare från gruppen men det var inget övertygande spel. Hur ser du på det? Den diskrepansen eller skillnaden som fanns mellan hur vi kanske utanför beskrev det och ni pratade om det.
Ja, om man jämför rakt av OS-turneringen så tyckte jag att vi hade ett helt annat flyt. Liksom. Det var igen energi, jag pratade mycket om energi. Där flöt det bara på. Det kändes som att vi verkligen hakade i varandra. Ja. Medan EM kändes lite mer disrupted. Liksom. Känns inte riktigt som att allt hakade i. Gruppen hade förändrats lite grann och det handlar om form på spelare och det handlar om kanske lite nya idéer man vill få in från ledningens håll och sådär. Så det var någonting som inte riktigt flöt på exakt som i OS, men samtidigt sista matchen mot England, i början spelade vi fantastisk fotboll, tycker jag. Och så det är lite tråkigt att liksom, man kan inte helt säga att det var också dåligt, eller förstår du? Det hade vi gjort ett mål där i början av de första 20. Hade vi haft den här lilla energin som jag säger att vi saknade, då kanske vi hade suttit här och tyckt att spelet hade knackat lite, men det kom igång sista. Så, ja, men jag håller med. Det var inte riktigt så som vi kanske hade förväntat oss. Och vad var anledningen till det? Ja, men det är många olika anledningar. Man byter ut lite personal, lite olika form. Och, ja, alltså, svårt att hitta riktigt lösningen på det.
Hur ser du ändå att Peter Gerhardsson och Magnus Wikman utvecklat er spel sen de tog över efter EM 2017?
Jag tycker det har blivit en stor utvecklingskurva. Vi är
uppåt då?
Ja, inte negativt. Utan blivit mycket, mycket bättre som lag. Jag tycker också att deras sätt att leda, liksom att vara ledare, har fått många fler, upplever jag, att tro att de kan slå sig in i det här. Och eftersom det har varit så tydligt och ganska kontinuiteten har varit liksom väldigt tydlig i hur de vill göra och hur de vill spela, så är det lätt för folk att vara här och sen inte vara här ett tag och så komma tillbaka och ändå känna en viss trygghet. Jag förstår hur vi gör. Och det tror jag har gjort att konkurrensen har blivit så otroligt bra bland alla spelare. Liksom. Det är många som kan komma in och göra ett bra jobb här. Det finns en grundtrygghet som man absolut inte ska underskatta. Sen kan man alltid diskutera, behövs det någon ingrediens till? Behöver vi göra någonting mer? Och det tycker jag ändå Peter har öppnat lite för att lägga till lite saker.
Under hans ledning så har ju ni tagit VM-brons väldigt nära att gå till final sen då. Det OS-silvret är lite tunga, smärtsamma mot Kanada även för det blev ett OS-silver så då ut i semifinal mot England i EM. Nu väntar ett VM och på något sätt, sen man vann det här EM-guld 1984 så har jag spelat 7 finaler, 16 semifinaler men saknade det att bryta igen och vinna. Ja, man pratar ibland om vinnarkultur. Är det så att ni har saknat en vinnarkultur? Som Tyskland exempel.
Det måste man väl ändå säga eftersom vi inte har vunnit. Vi har väl vunnit så här lite träningsturneringar och sådär. Men det är inte då det gäller ju. Så någonting är det ju. Men det är lite farligt också att säga att ja, men det är en kultur. Det är bla bla bla. Det kanske bara är att vi inte har varit tillräckligt bra. Kan det också vara. Så ja, men vad är det som gör att vi tar det sista steget? Det är ju ett svar är nog kultur. Att man ska våga, det har jag varit inne på innan, att man ska våga se sig själv som vinnare. Att man ska våga bryta jante som vi har varit uppvuxna med. Och jag kan känna att det har ändrats lite i samhället. Och man ska inte hålla kvar vid det där om man inte måste så. Men det är klart att många av oss äldre i alla fall var ju uppvuxna i en annan tid. Det var kanske svårare att bryta igenom det där.
För det var ju väldigt tydligt när ni åkte till EM i England att ni vågade för första gången som jag upplevde prata om att vinna guld och man gjorde den här reklamkampanjen Adidas så slår ni i Sverige. Alltså allting andas det och sen när man då inte lyckas så blir det ju lite en backlash. Hur, är det ändå rätt väg att våga tala om det?
Ja, men jag tror det faktiskt. Eller jag vet inte men jag tror det. Man försöker hitta olika vägar till att nå slutmålet och jag tror att man måste våga tänka tanken och känna sig bekväm med det. Jag har själv varit med i många år och tänkt den tanken och blir livrädd. Då tror jag att när man väl står där på en semifinal då är det väldigt stort och läskigt. Men det är många tjejer som är i landslagen nu som är i klubbar där man förväntas vinna. Så det är ju inget nytt egentligen. Men vi som kollektiv, som svensk landslag behöver också få in det, tror jag.
Hur ofta hamnar du på OS-finalen mot Kanada i tankarna?
Nej, nu har det lagt sig. Det var jobbigt precis efter. Och riktigt, riktigt jobbigt. Om du frågar mig vilken som var den värsta upplevelsen så var det precis när straffen går in och man inser att det här blev inget guld. För där var chansen, kände jag. För mig i alla fall. Det kanske kommer fler chanser för de andra yngre. Men nej, nu tänker jag inte tillbaka till det så mycket. Utan jag gjorde mitt bästa och jag kunde inte göra mer.
Hur nära var du att du slutade med landslaget då?
Ja, det var ganska nära. Jag pratade med Marika när jag kom tillbaka efter nästa...
Domanske Lyfors som är landslagschef.
Med nästa läger som följde där. Och sen var Marika, det är inte dags. Ska jag inte? Och hon var väl, det var nästa Marika som fick mig att liksom tänka att det fanns fortfarande värde att ha kvar mig. Så vet jag inte. Jag skulle fråga henne nu om hon hade sagt annorlunda nu när vi inte gick till någon guldfest i England. Kanske känner annorlunda nu. Nej, men ja, man får väl också tänka så här att jag är inte den som tar ut ett lag. Det är ju, man har ju chans att ta bort mig när man vill. Liksom. Och av någon anledning har de tagit ut mig så det är väl någonting jag bidrar med.
Vad tror du om, oavsett om du är med i Australien, Nya Zeeland, vad tror du att Sverige ska lyckas bryta igenom den här barriären?
Jag vet inte, nu har jag testat alla grejer jag har att komma med. Nu känner jag lite grann att nu är det kanske bryta mönstret. Peter varit inne lite grann på och sagt i media att han vill ha fler en mot en spelare. Så det är väl det. Nu har vi en väldigt trygghet, en väldigt struktur. Och nu behöver vi kanske någon som skiter i allt vad struktur heter och bara kommer in som en joker. Och nu gör vi det bara. Det är en liten attityd. Det är väl det sista kanske. Att fortfarande också utvecklas. Även om vi har satt saker och så här, det måste ju fortfarande bli bättre och snabbare och hårdare passningar och alltså sådär. Att driva på måste man fortfarande göra, men sen också bryta mönstren.
Det är rätt otroligt att du var med även om du inte stod i mål för 20 år sedan när det var final i Carson City och Sverige förlorade mot Tyskland. Marika Domanske-Lifors var arg på domaren och allt det. Och nu 20 år. Hur mycket tittar du tillbaka? Du har 10 årets målvakt och 2 diamantmålen. Otrolig karriär. Hur mycket ser du tillbaka?
Ja, men det blir ju närmare slutet som jag kommer, ju mer blir det ju lite tillbakablickar. Och för något år sedan så var det, då gjorde jag det som en liten grej så på Instagram också, lite tillbakablickar, men också bara för att det var ju väldigt lite synlighet på den tiden, så att man kände så att det finns historier att berätta som ingen har riktigt kollat på sådär, så då bidrog jag väl lite. Men jag tittar tillbaka lite, jag måste väl säga att jag har inte jättebra minne faktiskt. Det var en väldigt stressig tid de första 10 åren kanske jag skulle säga. Man levde med väldigt press och stress. Och då har nog mitt minne blivit drabbat. Men visst, vissa grejer står liksom, sticker ut och minns jag ju mer. Och nu, om jag kan ju tänka mig att det här blir sista våren som jag får åka på landslagsläger i mitt liv. Liksom. Och jag började med landslagsläger 98. Så då blir man väl lite sentimental och tittar tillbaka mer och försöker att på något sätt knyta ihop säcken.
Vad fylls du av med för känslor när du tänker tillbaka?
Ja, det är svårt. Det är en svår fråga att svara på. Ibland kan jag känna så här, gud vad jag har lagt ner tid på någonting som egentligen inte känns så viktigt längre. Jag förstår det. Och samtidigt så kan jag ibland känna så här väldigt...
Samtidigt är det ju hela din karriär.
Och hela livet.
Ja, alltså, identitet och ja, det du lever på.
Ja, men precis. Så här, och ibland blir man lite så här rädd att det bara kör i 180 framåt och allt som har varit inte betyder något för någon. Och så vad var det värt? Liksom? Klart att det var värt något. Och folk sitter ju där med minnen och sånt. Men ibland så känns det som att det är en så här grej som bara har gått förbi. Och de innan mig måste ju känna ännu mer så, att allt jag gjorde, vad var det värt för någon? För på något sätt så blir det inte validerat förrän någon annan liksom bekräftar din historia på något sätt. Och å andra sidan så är jag så här, fast jag var med från början innan de brydde sig. Och tänk då vad de här som spelade typ i Öxabäck och den tiden, vad de kände så här, vi var med från början. Så här, det är en jävla respekt. Så jag känner så här, bröstade upp mig lite så här, sitt ner i båten, jag har varit med lite liksom. Så det är ja, samtidigt det och samtidigt vad var det värt, förstår du?
Ja, jag förstår att det inte finns en känsla utan att det blir många känslor. Men kan du inte känna ändå en väldigt stolthet över liksom, ja, men sådana även individuella utmärkelser, ett gäng, årets målvakt, 2 diamantbollen som bästa spelare i Sverige och så?
Jo, absolut, och jag tror kanske med lite distans så kanske det blir ännu finare på något sätt, jag vet inte. Vi har ju köpt ett hus och försöker så här fundera på, ska de här priserna få stå någonstans? Jag var hemma hos Caroline Jönsson i hennes hus och hon höll på att dividera, ska jag ha de här priserna någonstans? Och jag bara, men det är klart du ska. Så jag kände sån otrolig respekt för vad hon har gjort.
Gamla landslagsmålare som stod, för de som inte minns henne, nu väldigt aktiv i det internationella spelarfaktet, FIFA Pro.
Hon är 6 år äldre än mig och stod i landslaget innan mig och för mig har ju hon varit en otrolig inspiration. Och det är väl den känslan man vill fånga någonstans. Så här, det är kanske svårt för mig att förstå, men nästa person kanske kan förmedla den känslan. Och så blir man påmind liksom, hur mycket det faktiskt betyder. Så ja, det här är en svår fråga.
Ja, jag förstår det. Du har ju liksom också under resans gång, jag intervjuade dig 2016, då pratade vi bland annat om OS 2016 som var lyckat, men också om OS 2012 där du ju hamnade i kläm. Och liksom, du har varit öppen med dina motgångar och hur det har varit tufft för din psykiska hälsa. Så, tycker du att klubbar och landslag blivit bättre på att fånga upp spelare än vad man gjorde på den tiden när du liksom kom fram och de första 10-15 åren kanske, när man inte var så bra på det?
Ja, det tycker jag. Alltså det finns en beredskap när någonting har gått snett, någonting är lite farligt, då plingar det oftast till i mobilen, bara gå inte in på sociala medier. Det
då får du det liksom?
Ja, liksom då försöker de skydda en lite sådär. Och så är det upp till en själv om man lyssnar eller inte.
Hur gör du när det, jag gissar att du kanske fick ett sånt efter EM-semifinalen mot England?
Ja, inte faktiskt, inte så direkt. Nej, det var mer klubbnivå där hänt. Okay. Men England, det var faktiskt inte så farligt. Det är som att det blev lite så här.
Det var ju skönt att det inte var det.
Ja, men jag tror det som var intressant med det var att direkt när jag kom in i omklädningsrummet, då hade jag fått meddelanden. Sådär. Man kollar i sin telefon, man vill ju gärna ha någon så där, kram från en nära som en anhörig eller så där. Och så ser man då tyvärr det negativa också. Men jag visste så, men det här kommer hända. Och jag visste samtidigt att jag har gjort mitt bästa. Och sen, ni kan tycka att jag har gjort misstag vad ni vill, men jag vet inte vad jag ska göra annorlunda. Och då är det lättare på också att jag är asgammal, så det man har hört med om lite grejer. Så. Och då, när jag mötte media, då sa jag, nu kommer det här hända. Det här är ett fenomen som händer nu. Mer som ett konstaterande. Inte, oj vad synd det är om mig, utan så här är det bara nu. Nu kommer jag få mycket skit. Jag är målvakt och vi behöver, någon behöver så här slänga ut sig all sin frustration och då får jag den. För så brukar det vara. Och sen så skrev jag en liten story på min Instagram så här. Typ, till dig som funderar på att skriva något elakt till mig. Så här, fundera på varför. Är det att du har förlorat pengar? Är det för, så här, och så upplevde jag att nästan så här. Antingen så var det kanske att folk inte skrev. För att jag typ fick dem att vända blicken inåt. Eller så drunknade de bara i alla fantastiska meddelanden som skickades. För folk såg den här som jag skrev. Och det var som, jag har aldrig haft Instagram förut. Men nu har jag skapat ett konto och... jag måste skriva till dig. Du vet, folk kände sig kallade att höra av sig till mig. Och det kändes nästan som att jag, så jag hade fejkat att jag mådde dåligt. Det var inte så, det var inte det jag försökte säga. Utan jag smällade bara upp en...
Du förekom fenomen. Det som brukar ja. Hända helt enkelt.
Så i slutändan så fick jag inte så supermånga negativa medel. Utan drösvis. I liksom flera dagar efteråt. Du vet, varannan minut kom det in ett nytt medel. Det var helt sjukt. Jag hade varit med om maken. Positivt alltså. Så det var häftigt.
Ja, det var ju otroligt.
Ja, det var som att den tysta massan sa någonting. Och det ger ju mig hopp för våran värld som vi lever i. Folk är ju oftast tysta. Och så säger några någonting. Och det är oftast de som är negativa. Men när de som normalt sett är tysta börjar säga något, då kan det bli riktigt bra.
Ja, det var ju en oerhörd styrka att det blev så. Och jag undrar ändå lite, hur har du hämtat liksom styrka innan? Jag menar, till exempel när du startade om i Kristianstad och tredje målvakt i EM 2013 efter att ha stått i massa mästerskap. Hur fann du den styrkan?
Jag kommer inte exakt ihåg just där som då efter EM där. Men då hade jag varit skadad och kämpat hårt för att mästerskapet skulle komma till Sverige 2013 i flera år. Och så fick jag inte spela ens. Och det är det enda mästerskapet som jag inte har spelat som första målvakt sedan jag började spela mitt första mästerskap 2005. Så det var ju i Sverige liksom. Men jag tror att det blev lättare att kämpa på för att det värsta hade redan hänt. Min värsta skräck var att bli av med första platsen i landslaget. Och då hände ju. Och jag dog inte. Så det var ju bra. Så nu kan jag ju fortsätta liksom. Och sen tror jag att jag kände att jag behövde få lite upprättelse för den här lilla fotbollstjejen inom mig. Som inte förtjänade all den här kritiken och det som hade hänt runt 2012 OS. Utan, nej. Den här lilla tjejen har potential att bli världens bästa målvakt. Och det ska jag visa nu. Och nu är jag inte rädd längre. Lite så.
Här, för det är ju en otrolig resa du gör sen som tar dig tillbaka och liksom, jag menar, det är ju efter det du får diamantbollen och liknande. Hur viktig var den valideringen som du ändå är att få den typen av utmärkelse och ta tillbaka första plats?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag får alltid kritik hemifrån att när jag uppnår något sånt här stort så är det som att det inte betyder så mycket när det väl händer. Så här, jag får hitta en ursäkt. Ja, men det var för att ingen annan var bra. Eller det var för att... du vet, jag vann ju en gång att jag kom med i världslaget. FIF Pros. Det var för att Hope hade slutat. Alltså, så jag är väl ganska bra på att inte höja till skyarna heller. Men det är väl den som jag ändå försöker att tänka att det var viktigt för mig när jag kom med i den, när tjejerna röstade på mig. För det var det som var mitt stora mål i livet.
Komma med i världslaget.
Att vara världens bästa målvakt. Och det är ju ett jättedåligt mål, för hur mäter man det? Det finns vissa som tycker att jag har varit där, det finns andra som absolut tycker att jag inte är där. Så att, men nu fick jag i alla fall liksom en grej. Men alla andra så här mätningar är man inte där, så att... var man det eller var man inte, det är jättesvårt att mäta.
Men du kan ju ändå ta just den platsen och ta det som en bekräftelse.
Ja, så den kändes viktig. Och den försökte jag stanna upp och sen känna, fan, jag gjorde det liksom.
För ni har ju också blivit på något sätt, alltså ni som spelat i landslaget, ja, men ni har fått ta en massa strider, ja, inte minst jag har ju varit med och bevakat det där. Hur skönt var det när ni fick igenom liksom helt jämna ersättningar med herrarna och framförallt öppna avtal, det som förbundet sa var omöjligt? Hur viktig var den segern?
Ja, varje sån liten strid är viktig, men sen känner vi väl, det är väl lite samma som jag pratar om, att nu är man på väg till nästa. Vi är inte i målen, utan man blir glad en liten stund och så får man lite energi till att fortsätta kämpa för tills den dagen då vi har exakt samma förutsättningar och där FIFA fördelar sina prispengar på ett mycket, mycket mer, egentligen helt jämställt sätt. Då är vi inte i mål, så det finns en lång kamp kvar, men absolut att varje sån liten vunnen strid betyder jättemycket. Och det vet jag att du håller med, liksom, att förbundet behöver ta sin del och ta ledningen och sådär. Och det är klart, man blir glad när det händer, men det är ju samtidigt så här, varför var vi tvungna att pusha det dit? Kan det inte bara komma från ledningshållet? Det är klart att vi värderar tjejer och killar och pojkar och flickor samma. Det ska ju vara naturligt.
Man kan ju tycka det, och om man ändå ser, du har ju som du själv belyst varit med väldigt länge, hur känner du? Har det gått långsamt eller har det gått fort, eller liksom den utveckling som skett? För det är ju stor skillnad från när du åkte.
Hur långsamt går det? Alltså.
Ja, det är ju som att mäta vem som är världens bästa målvakt. Det är ju svårt. Alla har olika tidsskalor, och då undrar jag hur din tidsskala är. Du tycker det går för långsamt?
Ja, men jag tycker så här, att det har gått. Under tiden jag har spelat så har det börjat väldigt segt och så har det tagit fart nu på slutet. Men om man inte ser till hela historien när damfotbollen började, när den hade sin lilla ban, alltså när man inte fick spela damfotboll, och sen när den tog fart igen, alltså det har gått så långsamt. Men kom igen. Och jag hoppas, jag sätter min tilltro till att stora företag bara kom igen nu, liksom. Nu får vi fan skärpa oss. Vi kan inte längre stå för att vi ger pengar till de här stora mästerskapen eller de här förbunden eller klubbarna, vilka de är, och pengarna bara gynnar ett kön, liksom. Vi har ju till och med diskussion i Sverige om att vi måste ha flytande kön. Alltså, så vi kom igen, liksom. Vill man stå på rätt sida om historien, så kom in i matchen. Det är bara pinsamt, så känner jag.
En av, man säger FIFA och UEFA, det är ju ändå ett helt annat drag kring mästerskapen, och man utökar just VM 32 lag. Tycker du det är bra eller dåligt?
Det är en komplex fråga. Man får alltid diskutera så här, finns det 32 förberedda fotbollslandslag som kan spela på en hög nivå? Och någonstans så måste jag erkänna att jag har ju inte den kunskapen, utan jag får lita på att de har gjort en bra bedömning att ja, men nu finns det så många bra landslag. Och sen kan det såklart finnas en övergångsperiod och det blir lite stora siffror och sådär, men kanske kan det leda till att det ändå sker en snabbare utveckling i de här länderna som får göra sina mästerskapsdebuter. Men det är ju där vi måste prata om, alltså. Hur ändrar man hela strukturen så att det går att lyckas som spelare oavsett vilket land du startar i? Liksom, det ska inte bara vara värt att satsa på ena könet, utan det ska ju finnas förutsättningar för både pojkar och flickor i hela världen att spela fotboll. Och FIFA har ju den rollen, det är ju bara löst det. Sen förstår jag, du vet det här mycket mer bättre än mig, att det är ju mer komplext än så, eftersom det är en demokrati och alla vill inte ha det så och så vidare. Men när man sitter här i Sverige, då tycker man ju löst det.
UEFA ändrar ju nu till exempel kvalspel, att man går över med till Nations League för att få, att man ska slippa att ni slår Georgien kanske med stora siffror. Hur ser du på det, att man skruvar på det så?
Ja, det kan jag inte påstå att jag är så insatt i, om jag ska vara helt ärlig. Men igen, det är samma svar egentligen. Jag får hoppas att de som är mer insatta än jag har tänkt på det här och har frågat de som är insatta och berörda, och att man tillsammans har tagit det bästa beslutet. Ibland så upplever man ju att de kanske inte har gjort så, utan tagit beslut utan att man har frågat alla stakeholders och sådär. Men jag har för lite kunskap för att säga något om det.
En del kan ju vara lite oroliga för svensk fotboll, både på klubbnivå, landslagsnivå, även på damsidan så att säga. Du har ju själv varit ute i Chelsea, Wolfsburg, Atletico Madrid och de här klubbarna på olika sätt satsar. Hur ser du på den utvecklingen att de stora i Europa, ja, satsar och gör att plötsligt är svensk klubbfotboll lite avhakad?
Ja, det var väl en utveckling som man kunde se för många, många år sedan egentligen. Jag tror det var Roland Arnqvist som jag såg en intervju med för en herrans många år sedan. Och han var ju,
som var i Umeå IK.
Exakt, starke mannen i Umeå IK, liksom deras framgångsrika år. Och han var med i en intervju och han sa att nu kommer det här ske. Att de stora klubbarna kommer komma in och investera och de stora ligorna kommer ta över. Och han förutspådde det för många herrans år sedan. Så det är ju en naturlig utveckling som har skett. Vi följer ju egentligen bara liksom mönstren i hur det har sett ut i herrfotbollen. För att det är där pengarna finns helt enkelt. Jag är glad över att de satsar. Att det har gett många fler tjejer möjligheter till bra utbildning inom fotbollen, att man kan få följa sina drömmar. Och jag hoppas att den fortsatta utvecklingen, precis som vi pratar om att förbundet ska fortsätta, FIFA ska fortsätta, det ska ju ske samma utveckling i alla klubbar såklart. Och att alla klubbars sponsorer sätter den pressen och så vidare. Så det är bara hela tiden utvecklingsarbete som sker. Och de som gör den jobbet snabbast, de bör ju få bäst förutsättningar när väl damfotbollen har blivit en superetablerad industri, vilket den ju har blivit nu, men det kommer bara bli mer och mer och mer. Då har man ju bara nytta av att man har varit först och främst i det ledet när man gjort billiga investeringar i att sätta liksom all infrastruktur och alla förutsättningar ska vara samma för sina representationslag och sådär. Så att det, jag tycker bara det är positivt faktiskt, även om det är jobbigt för oss i Sverige, för vi måste hitta vår roll i den hela i näringskedjan, så finns det väl en roll för oss att spela också någonstans i det hela.
Ja, var är den rollen?
Men där får vi väl snegla lite på vad man gjort i herrallsvenskan. Hur gör man det? Och det blir väl att man hittar talanger och säljer vidare och så vidare. Det blir väl på något liknande, utan att jag är igen en expert på det här, så blir det väl något sånt. Så det finns ju folk och liksom människor i våran region av världen som tycker att det är lättare att flytta till Sverige och spela än att kanske man ska dra rakt ner till södra Europa. Det är inte bara fotbollsförutsättningar som spelar roll i en fotbollsliv. Det är ju också relationer och sådana saker, kultur.
Om man då säger att allsvenskan kanske får tuffare, som ju den har fått för herrar. Jag menar, de är ju långt efter, man ser när Malmö FF är med i Champions League, så har de väldigt svårt att hävda sig. Och så verkar det bli på damsidan. Om man ser på landslaget och att man kanske inte... Det blir ju en ökad konkurrens. Fler länder börjar spela, fler länder satsar. Och jag menar, stora fotbollsländer tar kliv som Spanien, Italien och liknande. Hur orolig kan du vara att vi inte får se svenska landslag i semifinal, final?
Det är klart att det finns en liten sån oro, eller att jag har tänkt den tanken, men jag hoppas att, alltså jag har ju ofta fel om massa saker, så förhoppningsvis så kan svenska spelare ändå vara bärande spelare i de här stora satsningarna ute i stora klubblag. Jag tror att det är ändå många år tills man helt skulle bortse från skandinaviska spelare, för att vi har ju fantastisk fotbollsutbildning och har varit ledande på damsidan i många, många, många år. Och så fort går det nog inte att man byter ut liksom all den kunskapen och tryggheten som har funnits i att klubbarna alltid har erbjudit liksom en... det är inte så att bara klubben lägger ner helt plötsligt. Även om vi nu såg Eskilstuna fick åka ner i en division, så finns ju ändå verksamheten kvar. När det är andra situationer då bara försvinner laget. Liksom. Så har det ju inte varit i Sverige. Det har ju funnits en trygghet och en väldigt kunskap om hur man bedriver en elitverksamhet på damsidan. Men nu måste man ju förstå att nu kommer kunskapen från herrsidan in. Folk som har jobbat i fotbollsbranschen i olika kapaciteter har helt plötsligt visat intresse för att komma in på damsidan nu. Så att, det håller på att ändras allting. Det är en stor revolution som håller på att ske. Liksom. Men jag tror fortfarande att damspelare som har en utbildning från Sverige kommer vara attraktiva i den arbetsmarknaden ute i världen.
Du är ju på något sätt en del av det, men Djurgården är ju ett av de lag som är starka på här sidan, som börjat satsa mer och mer på sin damsida, vilket vi har sett på många ställen, allt från Malmö FF och liknande, som satsar på egna verksamheter. Hur var det att komma tillbaka till Allsvenskan efter att ha varit ute i lite större klubbar ute i Europa?
Jag tycker det var en positiv överraskning att se att det finns ett riktigt drag runt damallsvenskan. Jag tycker matcherna har varit utmanande. Nu är ju såklart vi ett lag som inte konkurrerar i toppen av damallsvenskan, så det blir ju utmanande matcher för oss av den anledningen. Men jag tycker ändå det jag ser att det är bra, liksom, blir bra drag, och det kände jag ju innan jag skrev på för Djurgården att jag tittade på lite matcher, visserligen från distans via en skärm, så blev jag imponerad över det tekniska, det taktiska, och jag tyckte att det här var ju kanske bättre än vad jag upplevt när jag inte riktigt har följt det så nära. Så, så det var en positiv överraskning, och det glädjer mig också att man ser i vår egen klubb, nu har de röstat in vårat lag som en del av i den riktiga strukturen, hur man ska säga, jag kan veta inte hur jag ska uttrycka mig, men att vi är under samma organisation som, alltså båda representationslagen är under samma organisation, del i organisationen, och det är ett nyligt beslut, och det glädjer mig att man tar det på allvar nu, att man börjar visa verkligen att vi vill åt det här hållet.
Och jag såg att jag läste en intervju med Henrik Berggren, VD för Djurgården i Expressen nyligen, och han sa att men damlaget är ett av de vid prioritetsområden, det går bra för här laget, tar in pengar både i Europa, försäljningar och starkt eget kapital. Vad är det ni behöver, tycker du? Är det mer spelare, eller är det mer runt omkring era förutsättningar? Vad hade varit det viktigaste för att vässa Djurgården?
Nu har vi har fått in några spelare nu i det här fönstret, men jag ser det som att man ska bygga ett hus. Man kan inte bara liksom bygga ena sidan på huset, utan man måste ju bygga liksom jämnt, så att det är både få in spelare successivt, men också bygga organisationen och förutsättningarna och sådär. Sen finns det utmaningar när man är en Stockholmsbaserad förening med faciliteter. Det är ju ett problem i hela Sverige. Vart ska man vara? Var ska man träna? Hur ska man få till det? Och jag vet att det fanns, innan jag kom till föreningen så försökte de få in damlaget på Kaknäs, och det fanns svårigheter med, jag tror att det var bygglov och sånt, utan att jag är någon expert. Det här kanske du har bättre koll på. Så man har försökt på olika sätt att se till att det blir bättre hela tiden. Och så länge den viljan finns och den drivkraften finns internt, och att det liksom är ett styrelsebeslut på att nu ska vi ha så fort som det bara går jämlika förutsättningar, då är jag nöjd. Och så känns det ju ändå att man har den kraften och vill däråt.
Sportsligt, ni har förstärkt med Matilda Plan från Eskilstuna United som ju åkte ner på grund av ekonomi, och Lobanova från BP. Hur tycker du att truppen står, för att det har ju varit några tuffa år för Djurgården när man slått för att hänga kvar, nu gick det väl starkare senast, men för att kunna ta ytterligare ett kliv så att säga?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag känner inte till Lobanova så mycket, men Matilda Plan, när vi mötte henne så blev jag imponerad. Hon är ju också från Katrineholm, där jag kommer ifrån. Jag kommer inte från Katrineholm riktigt, om vi ska peta, men ish. Och så henne har jag liksom hört om lite sådär, och hon verkar vara en stark karaktär och duktig försvarsspelare, så det känns spännande att få in henne. Sen vet jag att när man pratar med tjejerna i laget, att många är ju väldigt glada över att vi kan få behålla laget och stommen och stora delar. För inför förra året så var det väldigt många nya, och det tar ett tag att sätta gruppen och sätta den här FIRO-modellen och allting, liksom, den processen som sker. Och, att man helt enkelt behöver hitta sina roller och behöver hitta ett sätt att samverka. Och så förra året var en rollsökningsprocess, och Magnus fick försöka sätta sin
prägel. Magnus
Pålsson. Försöka sätta sin prägel på allt, och förhoppningsvis så blir det rätt vad det är, bara att något klickar till i huvudet och så nu funkar det liksom. Det är ju förhoppningen. Då borde vi kunna ta några kliv upp i tabellen. Men det har jag sett när jag var Chelsea, då mötte vi Rosengård en vinter, och det var väldigt jämnt i apropå liksom England mot Sverige, väldigt jämnt i den träningsmatchen. Sen hände det en eller två värvningsfönster, och Chelsea hade bara tagit fart uppåt, och medan då Rosengård kanske hade inte lyckats på samma sätt i värvningsfönstren, och vi var många klasser bättre. Så hela tiden behöver man jobba väldigt hårt. Det vet ju du bättre än någon annan, liksom, hur att hela tiden bygga om sitt hus och renovera sitt hus hela tiden om man ska med i den här konkurrensen som sker även internt i Sverige. Det är många lag som uttalar sig att de vill konkurrera, och som du nämnde liksom när Malmö FF kommer upp i sitt lag, IFK Göteborg, alltså det är Elfsborg har väl också, ja, det finns väl flera exempel, så det kommer ju bara bli mer och mer konkurrens där uppe.
Hur har du själv motivation att köra vidare efter, jag menar, spelat i större klubbar, även fall du i perioder också satt på bänken där, men att liksom drivet att spela i Allsvenskan?
Ja, precis som du nämner, att sitta på bänken som gjorde sista våren här i Atletico, det är ju ingen höjdare. Man vill ju arbeta, och att få möjlighet att arbeta, känna sig behövd och känna att man bidrar på något sätt är fint och viktigt för varje människa, tror jag. Och det känner jag att jag får göra i Djurgården och verkligen så här, ha en roll och bidra. Och det är jag tacksam för, och därför liksom, det är ett bra jobb. Och det är jag väldigt glad för. Så jag sätter mig på pendeltåget varje dag och åker till jobbet och kommer hem ganska tidigt. Så här. Och det känns bra. Jag är ju tacksam på det sättet att jag har inte haft så glassigt liv. Utan jag är ju liksom en arbetarsjäl. Jag liksom jobbar på lager och jag jobbar på ICA. Och du vet, så här. Så jag bara tar mig till jobbet, gör jobbet, och det är ett ganska bra jobb. Så grundmotivationen är ju bara, det är ett bra jobb. Och sen är det roligt att vara med de här tjejerna i laget. För de är unga, många, inte alla, men alla är yngre än mig. Men många är väldigt unga, ambitiösa, har fantastiska idéer och ett fantastiskt driv. Och jag vill ju gärna liksom kratta i manegen för dem, göra det lite lättare för dem än vad jag hade det. Så när de vill stånga sig blodiga, någonting som du tycker är något som borde förbättras, då, oh, men okay, men då kanske vi kan prata med den här personen och göra det på det här sättet istället för att vi bara ska bli frustrerade. Så där. Så jag tycker det är, jag känner att jag kanske ska spela en roll där. Liksom.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Åsund. Det är mål. Wilde Åsund som avgjort det mot Eskilstuna. Med ett lurigt avslut. Vid första stolpen. Och det såg väldigt enkelt ut.
Ja, det tycker jag. Det där kommer hända Lindahl. Ta det, inget snack om det.
Lindahl har haft en tuff återkomst till den damallsvenska fotbollen. Sportsligt radar hennes Djurgården upp förluster. Och Lindahl själv släpper in många mål.
Du hade ju en tuff höst. Det var ju dels supportarna som blev arga när du skrev på en supportertröja eller en landslagströja till en Hammarbyare. Hur upplevde du det själv och med lite perspektiv?
Ja, det är skönt att det har lagt sig nu så där, och jag gör vad jag kan för att det ska hålla sig lugnt. Jag har faktiskt haft en bra dialog med några som representerar supportergrupper. Och vi förstår varandra ganska bra nu, skulle jag säga. Alldeles nyligen faktiskt fick vi den kontakten, och jag tror det som hände var väl bara att man kan likna det vid att man har så här, ja, men vi pratar om ett hus igen då. Jag har mitt vardagsrum, vilket jag kan tycka i damallsvenskan var liksom mitt vardagsrum, och så kom det in en gäst som sa, nu får du inte bete dig så här, nu får du inte göra så här, och då blir jag förnärmad, vad är det här nu då? På samma sätt tyckte de att jag klampade in i deras vardagsrum. Så att, nu har vi hittat ett sätt förstått att det blev kanske lite missförstånd i vissa fall. Vissa grupperingar som tog åt sig kanske inte hade behövt ta åt sig, för det var kanske de jag syftade på och så vidare. Så här. Men jag tror att nu har vi hittat ett, okej, nu är vi båda i det här vardagsrummet. Nu går vi vidare tillsammans. Och väldigt intressant var det. Jag tror många lärde sig mycket. Jag absolut lärde mig massor. Jobbigt också såklart, men...
Ja, hur jobbigheterna, hur långt tog de sig in i ditt liv så att säga? Hur mycket påverkade?
Jo, men det var jobbigt. Alltså, ja, men in i det där känslolivet, absolut. Så där, ångest, kände inte att jag... Alltså jag ringde faktiskt till Magnus en dag och bara kände, vill du ens att jag kommer till träningen? För jag kände bara att jag bidrar till en massa drama och förstör något som ni hade byggt. För de hade ju en jättefin period innan jag kom till klubben. Och så bara drama. Så där. Men då var han stadig. Liksom, och bara, jag bryr mig inte så mycket om det där. Och det är klart att jag tycker att du bidrar. Så tack Magnus att han liksom trodde på mig.
Hur reagerade spelarna?
Ja, det tror jag också då. Då pratade jag med... Jag pratade faktiskt med en tjej som är så riktig urdjurgårdare, och det gjorde jag lite kontinuerligt. Jag pratade med Julia och Tilde, alla som är urdjurgårdare vet vilka de här spelarna är och håller dem väldigt högt. Så för mig var det viktigt att höra vad de tyckte i hela den här processen, och de var hela tiden jättestöttande. Men just den här dagen då jag hade ringt till Magnus, då pratade jag med Tilde och bara, Tilde, vad tycker du liksom? Hon var så himla cool. Sen, det här är en jätteung spelare. Så bara, men vi har varit med om mycket, har vi. Det här är inte så farligt. Liksom. Jag bara, tack. Jag vet inte hur gammal hon är, men hon är strax över 20. Och bara kände att hon kunde hjälpa mig jättemycket i den läget. Så de har varit superfina, verkligen.
För på något sätt så är det ju detta ni också velat ha, lite supporterkulturen, och sen så finns det ju delar av den manliga supporterkulturen som inte bara är kul så att säga. Ja. Är det svårt på det sättet att just att det blir ju vanligare och vanligare på något sätt, man ser ju inte minst i de stora klubbarna att supportrar som kanske bara följt herrarna tidigare följer både och med det följer ju en massa andra regler, kanske oskrivna.
Ja, och vissa av de grejerna absolut får man ju liksom, det får vi ta, att vi vill ha folk på våra matcher, och då kanske det inte kommer bli exakt som vi har haft det. Men för mig har det bara varit viktigt att förmedla någonstans att det som har varit, det som vi får höra, vi spelar så här, det är så här, ja, då kan det komma någon som har kollat på mycket matcher, herrfotboll, Premier League, alla möjliga ligor så, och kan säga, men det är någonting med era matcher som är unikt, och det är, jag går till matchen och barnfamiljerna är i parken, det är liksom en härlig stämning, det känns inte hotfullt, och det någonstans vill man ju bevara, och man kan få ha det som sin unique selling point, så vill man ju gärna bevara det och inte till varje pris bara få in folk på matcherna. För jag spelade i Chelsea när vi mötte PSG, och då ryktades det om att PSG hade fått fantastiskt stöd och liksom mycket drag på sina matcher. Men det var de som var avstängda från herrmatcherna, om jag är rätt informerad.
Ja, jo, nej, så var det.
Så det blir ju liksom extrema, så vill du inte ha det riktigt. Man vill ju ändå att jag ska kunna ta med min femåring fortsatt på matcherna, för det är det som är.
På andra sidan kommer ju folk tycka att du kan ta med din femåring på en del av här matcherna också.
Absolut.
Kanske inte ett
och jag vet, så det är ju den extrema liksom. Mm. Så att man måste, som jag sa, det här vardagsrummet, kunna acceptera varandra och förstå varandra liksom. Vi är två olika kulturer som krockar lite, och det har bara varit viktigt för mig att förmedla, och nu har jag förmedlat det om och om igen, så att jag tror att alla har hört det många gånger, och alla ska verkligen känna sig välkomna på våra matcher. Det är ingen som jag inte vill ha där. Liksom.
Nej, och alla vill ju ha det här draget, och det är ju lätt att titta på Hammarby som har ju varit skickliga både när det gäller sitt herrlag och när det gäller sitt damlag. Hur kan man jobba liksom i Djurgården för att få mer supportrar och mer drag?
Jag vet att det pågår, dels så finns det ju supportergäng som gör ett jättejobb, som har jobbat under en tid och investerat sin egen tid och sina pengar för att liksom skapa en kultur och få det att växa fram. Och det är med dem jag har haft en dialog hur det här blir bra. Liksom. Och de har jag full respekt för, och jag tycker de gör ett jätteintressant jobb. Och de ska absolut inte känna sig träffade av någon kritik som jag har sagt. Och sen så tycker jag att det också är kombination med marknadsföring. Och det är ofta sagt liksom, att produkten är bra. Och då behöver man också lägga ner marknadsföringen. Och det tycker jag, det här året har våran Instagram-sida till exempel börjat se riktigt bra ut. Att man har gjort liknande inslag hos både herr och dam. Och så här. Och för mig är det viktigt att man fortsätter på den spåret. Att så där, visa att men för oss är det viktigt att båda representationslagen får samma möjligheter, för att finns det marknadsföring kring det hela, då väcker man ju relationerna och så här. Så det är egentligen bara marknadsföring och bygga relationer. Man kan ju egentligen, det är bara att kolla vilka alla YouTube-kanaler mina barn sitter och tittar på, eller barn generellt tittar på. Man kan ju göra en kanal om vad som helst och få det att bli intressant, och man bara är duktig på att bygga relationerna. Så att för mig är det marknadsföring.
Fotbollskarriären drar mot sitt slut. Vad är, tänker du dig efteråt? Du var i SVT-studion under VM. Vill du bli tränare? Eller du hade någon podd, såg jag också, med något företag och liknande. Hur söker du dig framåt?
Ja, det är många krokar. Så där, och det är en balans att vara tillräckligt här och nu och göra ett väldigt bra jobb i den kapacitet som jag har. Jag är ju heltidsanställd av Djurgården, och det måste vara mitt första fokus. Men självklart så måste jag ju någonstans ha en plan för vad som händer när det kontraktet tar slut. Och jag går väl i tankar, det som jag väl nu, alltså jag är lite ombytlig sådär, men det som jag nu har fastnat för lite, det är att försöka, jag var inne på det när jag höll lite sommarprat, så ja, men försöka skapa ett projekt som kanske kan finansieras mer från kommunala medel eller sådär, snarare än, ja, jag vet inte riktigt, finansieringen får jag fundera på, men det skulle vara väldigt intressant att bidra till att vi kan aktivera de här som riskerar att hamna in i fel kretsar, alltså gängrekrytering. Alltså man kan kanske nå den åldern, de här yngre personerna, genom att erbjuda en lätt tillgänglighet till allt som samhället har att erbjuda vad gäller alltså fysisk aktivitet eller kulturella aktiviteter. Att man ska göra det lättare, att man inte ska behöva ta sig till så många olika ställen. Så att jag försöker komma i kontakt med människor som jobbar med just de här frågorna. Och i kommunen jag bor där så har jag fått lärt känna lite folk och även grannkommuner. Och så här, så att det känns som det finns lite öppningar kanske. Vi får se, men det är det jag går och tänker på mest i alla fall.
Är det jobbigt att tänka sig att sluta spela fotboll?
Ja, men jag tänkte i många, många, många herrans år, så jag tror nu när jag inte var med i landslaget och jag liksom slutade lite grann med den delen här under ett halvår, då blev det ju lite kaos i mitt liv. Så, hoppas att inte det var så här en försmak för så här kommer det bli. Allt kommer falla. Jag har ingen trygghet längre. Men jag tycker väl ändå att det är mer spännande faktiskt än jobbigt. Men samtidigt kommer det bli jag är beredd på att det kommer bli ett mörker. Alltså för jag har spelat sedan jag var 4. Jag har spelat landslaget sedan 98. Jag har spelat i damallsvenskan sedan 2001. Liksom i elitnivå. Man skulle ju ljuga för sig själv om inte det har en plats i ens liv och i ens känsloregister någonstans.
Men du har kontrakt med Djurgården även 2024?
Nej,
utan detta är sista året?
Det är sista året som det ser ut nu.
Ja. Mm. Ja, för att, jag menar, man ser ju, ja, men dels kan man ju hålla på längre. Jag menar, man är bättre på att hålla kroppen igång och liknande. Men man hör ju även en del spelare, Zlatan och andra, som prata om det svåra att lägga av.
Det
att
de är inte... det. Men man kan ju också tänka sig att man spelar, men absolut inte så här elitnivå, utan man hoppar in som forward i någon division 3-match någonstans. Alltså för att hålla en fot kvar i idrotten, i fotbollen, om man vill det. Liksom.
Men din tanke är inte att vara kvar inom fotbollen?
Jag har utbildning inom, alltså jag är målvaktstränare, jag är huvudtränare. Jag skulle behöva uppdatera de här utbildningarna, för det var länge sedan jag tog dem. Så jag kan. Och jag liksom har ju kört lite ad hoc liksom, träningar och sådär. Så jag har nog en liten tanke på att jag kanske kan göra någonting. Och då skulle jag vilja, jag pratade med, lite med Marika om det här, vi skojade lite om vad man, vad hon såg, om hon nu skulle se oss i någon roller i förbundet, så här, vad man skulle kunna ha. Men då landade jag nog lite grann i att, så här, något med utbildningen, alltså försöka effektivisera en fotbollsutbildning för en individ hade varit intressant, så att man inte, det tar så himla lång tid. Min dröm att bli världens bästa vålakt tog ju så himla lång tid. Jag tänkte att det skulle gå på några år, så flyttade jag tillbaka till Marmarbyn, men så var det inte. Så kanske att det kan gå snabbare för nästa.
Jättebra. Stort tack för att du ställer upp.
Nej, tack för att du ville prata med mig.
Podden är som vanligt producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot era synpunkter, tankar, önskemål eller kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.